Alltså helt allvarligt. Vad gör han på väggen?
Vad tänker du på? Mattias Tedenby? Martin Törnberg? Eller vad tänker du på?
Ja, jag tänker inte på David Gustafsson. Jag tänker på han som sitter där centralt mitt i med nummer 23 på tröjan.
Alltså
där.
Vilket avtryck satte Robin Figren i HV71 för att berättiga den här fina platsen i pressrummet? Här.
Ja, alltså vi pratar riktigt bra spelare där som liksom har vunnit SM-guld och NHL-export och allting. Och så kommer Robin Figren där mitt i.
Nej, den där får vi riva ner innan vi åker ifrån.
Det kan jag lova.
Vi har alltså precis bevittnat, Svensson, match 5, HV71 mot Oskarshamn. 2-1, Radan Lens, vilket mål.
Ja, alltså när han plockar pucken där, det är ju nästan, är det nere rent av i Oskarshamns anfallszon han plockar, eller är det precis i mittzon?
Sissen gör ett jättefint jobb och så bara åker han fram och tillbaka och så åker han förbi Oxan och trycker in dem bakom. Storspelande får vi ändå säga igen, Thomas Rydén i Oskarshamnskassen.
Ja, det får man verkligen säga. Han går ju inte anklaga för någonting. Han släpper två kassar och då ger man sitt lag chansen att vinna.
Ja, absolut. Men du, vad tycker du om Radan Lens sång från HV-klacken?
Ja, jag
har hört den förut.
Ja, jag hörde den i Oskarshamn faktiskt i veckan som gick där de drog den. Det är ju ganska lätt att sjunga med i den faktiskt.
Det är Lasse Holms gamla dänga.
Ja, nej, Jonathan Pudas gamla dänga.
De
får man väl nästan säga.
Jonathan Pudas. Nu kommer hela barometern gänget in och tömmer. Om jag tömde minibaren i Oskarshamn så kan vi säga att de här poddgänget och barometern
gänget. Och det plockas korv och det plockas Cola Zero.
Alltså, hur lång resa är det till Oskarshamn? Behöver man verkligen 6 Cola Zero och 4 korvar?
Alltså man kan verkligen undra, för de tömde ju de här. Jag säger inte kexchoklad, jag säger kexchoklad.
Nej, det får du inte göra. Det är kexchoklad.
Ja, och delikatobollar har det varit och de handlar ju godis i Vetlanda för 81 spänn och allt. Alltså jag fattar inte hur mycket går i de där kropparna.
Alltså att folk säger att smålänningar är snåla, det har jag aldrig trott.
Jo, nu när vi ser att de tömmer lagret här så.
Ja, kolla, han tar verkligen en korv också.
Det är gott med korv sent.
Ja, verkligen. Ja, men tillbaka till Pudas eller Radan Lens mållåt.
Den är festlig.
Ja, men de körde den. De hade kopierat den. Men trycket som var när Radan Lens gjorde det 2-1 målet. Tryck av glädje eller lättnad?
Lättnad.
Men alltså att man kan ha sån tryck och vara lättad.
Ja, men det blir ju så när man blir lättad och allting bara kommer ut liksom.
Men var det inte en match som spelade Oskarshamn igen rakt i händerna? HV71 inledde jättebra. Powerplay. Och Oskarshamn hade ingenting. Och så fick de 1-0 målet. Jacek styrde in och tänkte på så här. Det blir en sån här kväll.
Ja, så när man har klarat av 2 och powerplay är det var där. Och det dansar ju lite grann där kring Rydén. Men han känns väldigt trygg och stabil. Och sen gör då Jacek det där målet. Och de har ju egentligen inte haft speciellt mycket innan dess.
Men efter det är bra. Efter det är väldigt bra.
Jättebra. Jag tycker att det är frigata genom HV-försvaret. Jag tycker inte de täpper till. Jag menar, Oskar Engsund får ju bara flyta förbi där i mitten och bara göra lite vad han vill. Men jag tycker Oskarshamn tappar det lite grann under matchen. Jag vet inte om det är orken som tryter eller att HV gör någonting.
Jag tycker det är motsättning för det. Jag tyckte de stängde mittzon rätt bra. Framförallt delar av andra och tredje perioden.
Det gör ju HV sen.
Ja, för det, Lodin idag, visst det blir ryckig och hackig när det är mycket powerplay för HV71, och spelar ju inte han. Men han kommer ju inte till eftersom det är tight i mittzon. De ligger ju hela tiden bra i positionerna där.
Ja, de gör det. Alltså det måste de ha ändrat någonting under matchens gång, för jag tyckte inte det var så i första.
Nej, det var den. Första 10 var det ju liksom kraftig dominans från HV71, men därefter tog Oskarshamn och då fick de det. Men andra, tredje tycker de gör det väldigt bra. Men nu är vi tillbaka till Oskarshamn på tisdag. Och jag ska säga så här, som spelare hade jag tänkt mig i Oskarshamn. All press är på HV71.
Ja, men försöker väl alltid göra det.
Men tänk så här, alltså de tänker så, okej, hemmaplan. Vi vinner på hemmaplan. Åka tillbaka till Jönköping på fredag för match 7. Då är all press på HV71. Så det kommer de intala sig fram till dess.
Jag försöker tänka lite grann vad Mats Luss sa inför deras match 6 mot Leksand och match 7 mot Leksand 2015. Liknande läge, förlorar match 5, borta, ska spela på hemmaplan. Den där matchbollen, den är ju, det är ju den svåraste bollen att slå in. Och de har sin de har inte haft sin måstematch. Den kommer ju till en eventuell match 7. Mm. Så måstematchen för Oskarshamn är ju trots allt match 6.
Absolut.
Och sen så blir det ju HVs måstematch i match 7.
Ja. Nej, det går vidare vända på det här. Men HV har ju givetvis satt sig ett bra läge när man tog den här. Och det var ju nödvändigt för att åka till Oskarshamn och med 3-2 underläge. Det hade ju varit... Ja, sjukt tufft för dem.
Alltså jag tänker så här att HV, om vi tittar tillbaka från match 1, förlorar första. De har ju ändå någonstans vänt tillbaka till sin fördel. Mm. Även om man säkert hade velat stängt butiken efter 5. Och nu blir det ju första kvalmatchen som går till 6 i alla fall.
Dickov har vunnit 3 av 4 starter. Har vi pratat för lite om honom?
Ja, det kanske vi har. Alltså han har ju med råge överglänst det som Johnny Ortio gjorde när han stod den första matchen.
Ja. Ja, det har han verkligen gjort. Och det är ju många andra som hamnar i fokus såklart. Men Rydén är det stora namnet så tillvida att han kommer från ingenstans. Även om han har gått skolan via Vimmerby såklart. Så det här är den stora scenen.
Ja, nej, men så är det. Men fortsatt anmärkningsvärt att, eller kanske inte är så anmärkningsvärt egentligen, att Fredrik Forsberg, han är ju totalt isolerad på läktaren. Simon Önerud gjorde sitt första byte. Vad var det, typ 15 minuter in i andra perioden?
Men såg du det första bytet? Det var ändå bra.
Ja, det var ju bra.
Då alltså, klivade han på tacklat och sen fick han
ju... Då var det Önerud-byte.
Exakt, då fick han ju mer istid för Stål Lyrenäs klev ju av där i tredje perioden. Då kom han in och fick mer istid än en av ordinarie kedja.
Vad skulle det betyda om Stål Lyrenäs saknas i match 6?
Ja, jättemycket såklart. Han är ju skicklig liksom att kunna bryta ett mönster. Så att det är klart att det vore ett stort avbräck för dem i det här läget.
För att komma tillbaka till Fredrik Forsberg, det anledningen till att jag tar upp honom var att jag hör sur om att Björklöven är på honom riktigt hårt inför nästa säsong. Och jag tänker ju bara Marcus Nilsson på ena sidan och Fredrik Forsberg på andra.
Men tror du inte har lockat Marcus Nilsson med någonting att du kommer få en vass writer, du kommer få en vass center. Vi får en första kedja.
Ja, alltså lite så, för att om man tittar på Lövens lag idag så har de ingen sån där riktigt skarp direktskytt. Alltså de har mycket rightare. Alltså
är inte Kilke.
Pool är ju det, men jag tycker Pool, han har ju inte riktigt det.
Nej, han är inte år. Fredrik Forsberg i Hockeyallsvenskan bra.
Nej, alltså, han är inte det. Men det ska bli intressant att se om de lyckas nypa Fredrik Forsberg också. Alltså det där powerplay. Då kan vi börja prata de där 40 målen som Johan Alsén ändå sa att Anton Rudin var god för att göra.
Han på ett halvt skämt samt sätt.
Men då tror jag på riktigt att Fredrik Forsberg kan panga in 40 mål och det är inget skämt.
Nej. Nej.
Alltså
nej, absolut, nej,
har han ett par hattrick-matcher och någon 2 matcher så...
Ja. Han skulle kunna komma i en streak, så här, 9 mål de första 8 matcherna liksom.
Ja. Definitivt, alltså tänk om de bara får se. Men ja, det ska bli intressant att se.
Men Björklöven då, de förlängde säsongen med en seger mot Djurgården då, här under söndagkvällen.
Ja, nu har jag inte sett någonting.
Nej, vi har ju båda varit i Jönköping och sett matchen, så det vore oseriöst att göra någon vidare analys. Bortsett från att det var starkt att vinna när man ändå har ett 3-0 underläge.
Ja, det är nu... Jag tror ju inte Björklöven blir första laget att vända 3-0.
Nej.
Men nu har de i alla fall tagit ner det till Stockholm och... Tänk ändå om de kan nypa. De har ändå varit nära att nypa i Stockholm och sen ta hem det till en 6:e i Umeå. Alltså man får ju tänka lite så. De måste ju verkligen tänka match för match.
Södertälje. 4-0 i matcher mot Karlskoga. Det är rätt förvånande.
Alltså det är jätteförvånande att, att det blir på det sättet. Marcus Eriksson, 0 poäng i slutspelet.
Mm. Ja, men Videll tillbaka i laget. Men han var borta. Kommer tillbaka och gör... Alltså det gör ju ingen skillnad. Det är ju... Och jag tycker ju när Videll var borta, då klev de här Dyk och... Alltså det var ju flera spelare som klev fram och var bra.
Ja, så är det ju.
Och nu försvann allt. Jag säger inte det för Videll kom tillbaka såklart. Men allt försvann på 4 matcher. En fin säsong, andra plats i serien, försvann inom loppet av några dagar.
Ja, den spolieras så pass snabbt. Och alltså, vi pratar väldigt mycket om...
Men vi sa ju fan att Södertälje är ett lag som kan gå upp. De kan hota dem, de kan hota Brynäs.
Alltså, absolut, men... Vi pratar väldigt mycket om att Oskarshamn, eller folk pratar generellt mycket om att Oskarshamn som plockar 34 eller 37 poäng eller vad det nu blir i grundserien, att det är för jävligt att de ska få en andra chans. Tänk Södertälje som är alltså andra bäst i Hockeyallsvenskan under hela säsongen, gör en jättefin säsong, över 52 omgångar, bästa på många år. Mm. Och sen så är det över på, ja vad blir det? Är det ens en vecka?
Ja, alltså nu är jag rädd för att det blir förhastade beslut när man åker ut i ett slutspel, att nu ska huvuden rulla. kan det inte finnas ett tålamod, en tanke att ha tålamod i sin organisation med Bogren? Jag förstår att pilen riktas mot honom. Jag tycker att man vore dumma om man skulle sparka honom.
Ja, alltså det beror på lite grann vad som finns på marknaden också. Men visst, ja, det finns folk, starka krafter i Södertälje som säkert kommer att trycka på. De har,
men tycker du de ska sparka honom eller?
Nej, alltså egentligen inte. För att då tar du ett beslut ut efter hur det har sett ut i fyra matcher. Men visserligen, de fyra viktigaste matcherna på hela säsongen.
Mm. Men tre sadden torskar.
Ja, alltså det hade ju kunnat se helt annorlunda ut om de nyper två av dem. Då hade vi haft två och två matcher istället. Så att, då hade vi inte haft den diskussionen. Så att det är ju extremt små marginaler, men det är ingen hemlighet att det är små marginaler i den här sporten. Det är ju resultatbaserat, men vad finns det för alternativ som är bättre än Bogren, som ändå har byggt det här över tid och fått en riktigt bra struktur på laget?
Jag ska starta en hashtag, backa Bogren.
Du känner att det är...
Nej, men alltså, jag har fått en bra uppfattning av honom. Man har ändå byggt någonting. Det var lite knackigt början på säsongen resultatmässigt. Man fick bukt med det. Alltså, siffrorna var ju väldigt tydliga att resultatet speglar ju inte det så som man faktiskt spelade. Det är klart, jag förstår att det blir en press på som en klubb Södertälje, men man ska ju inte nonchalera Björklövens utveckling på den här säsongen.
Nej, verkligen. Men jag tycker, nu har vi en tendens att fastna i Södertälje. Visst, de har ju spelat klart för säsongen, men Karlskoga kan vi väl ändå prata om också.
Det tycker jag, Kent Johansson bland annat, att det kan vara värd lite spaltmeter från munnen. Jag vet inte hur spaltmeter kommer ut från munnen, men jag förstår vad du menar, Kent. Men alltså, vilken utveckling. Tänk där när vi satt tidigt på säsongen och pratade om vilka billiga misstag de gör, backarna där. Och det ska han eller han sparkas, det kanske vi inte sa. Men det är klart att Dennis Hall... Är det rätt man?
Mm. Ja, men de sparkar faktiskt assisterande Johan Schultz.
Ja, och tog in Martin Tillander. Det är klart att han har haft en påverkan. Men just tålamodet, att man då tror och man går med Dennis Hall. För jag fick indikationer tidigt att gruppen backade Hall till 100%.
Och det visar sig ju verkligen vara rätt. Men de har ju fått stark utveckling också. Det har ju blivit en Bofors-utveckling på Backe Olsen till exempel.
Ja, absolut, så bra som han har varit i slutspelet. Det är bara
men kan de hålla honom kvar nu? Eller kan Linköping...
Nej. Alltså Linköping kommer komma upp och köra och de kommer inte kunna hålla honom borta därifrån. Ja, men det finns ju sämre hockeyallsvenska spelare som har gått rakt in i SHL och varit bra.
Så är det ju, men det ska finnas plats för honom också. Om du då har en tydlig plan att du ska gå in här till 25-26, vi har ju ändå honom under kontrakt, då är det väl egentligen bara låta honom köra på och vara stjärna i allsvenskan.
Ja, men samtidigt behövs det den här bredden i truppen, det har vi sett i år.
Jo, men det har de ju om de lånar ut honom så kan de ju plocka tillbaka honom också.
Ja, men då tänker jag att det blir det här ryckiga också. Bara, ska jag vara där eller ska jag gå höger eller ska jag gå vänster? Var här och var på plats hela säsongen.
Ja, men han kommer vara på plats från början i alla fall.
Ja, nej, men det ska bli intressant att se, och jag är väldigt spänd på att se det laget som ska möta då Karlskoga.
För du är inte säker på att Brynäs kommer göra valet?
Nej, varför skulle de göra det? De har ju sett de här fyra matcherna. De har sett vad de har gjort efter...
Och de har ju också haft till viss del, jag vet inte hur det ser ut internt under säsongen. De har ju ändå stött på Karlskoga, jag vet inte om de har förlorat någon match mot dem.
Jag minns att de mötte tidigt under säsongen, och då var ju den perioden när Karlskoga var dåliga. Men jag minns
de
en
fick
match...
ju 2-2 där i alla fall i den matchen, och det avgjordes
alltså,
med små marginaler.
Jag är rädd för Karlskoga, kan jag säga. Alltså för ett lag som Karlskoga kan göra, bara svetsa sig samman och köra.
Men om vi tänker så här, Karlskoga, de har lägst rank, och sen så kommer det bli Mora/AIK eller Djurgården. Vilka kommer Brynäs välja då?
Men går Djurgården vidare, så kommer AIK gå vidare.
Om vi utgår från det då?
Då kommer man ju välja Karlskoga.
För att man vill att de ska stöka med varandra.
Ja, precis. Och man vill ju inte möta Djurgården liksom, som blir det näst sämst rankade laget. Skulle Mora däremot gå vidare och Djurgården, då står man inför valet Mora eller Karlskoga. Den är också...
Ska man då välja Mora med hänvisning till att Mora kanske har gått en lång runda med AIK nu, samtidigt som man kanske kan låta Djurgården och Karlskoga gå loss lite på varandra då?
Ja, jag tror nog att man hellre går mot Mora faktiskt. Det är ju det som är charmen med att välja. Att du har ju två bra val men två dåliga val också.
Men Brynäs har torskat mot Mora under säsongen. Visst, det är bra resemässigt också. Nu går vi väldigt långt i händelserna i förväg, absolut, ska sägas.
Men vi kan i alla fall summera att Karlskoga imponerande, backa Bogren Södertälje.
Ja, och här har vi då skyddshandskarna.
Varför finns det så många modeller att välja mellan?
Ja, du vet, Tegera Pro ska ju passa exakt för varje jobb. Och därför finns det så många olika. Och glöm inte att rätt skyddshandska gör halva jobbet.
Okej, då tar jag två.
Tegera Pro, skyddshandskar för yrkesproffs. Just nu får du extra hjälp att välja i butik.
Innan vi satt oss och kollade på HV-matchen så följde jag i alla fall med spänning Skellefteå mot Linköping här inne. Och det var ju lite samling här inne, ja, i det här pressrummet. Och du har också haft en litet öga på Leksand mot Frölunda, eller Frölunda mot Leksand ska sägas.
Jag gjorde den matchen i fredags och det är nog det roligaste jobbet jag gjort den här säsongen.
Utveckla då.
Ja, men det. Dels så jobbar jag med Lasse Granqvist. Han har inte kommenterat någon match i år. Det är alltid roligt att jobba med Lasse. Av alla kollegor så är det ju superhärligt att jobba med Lasse. Och det är ändå en man har sett upp och lyssnat på. Han kommenterar ju fotbolls-VM 94 liksom på radion. Ja, alltså, många av våra poddlyssnare var inte ens födda då säkert.
Nej, men så är det ju. Ja. Alltså, man är uppväxt med honom på radion. Jag hänvisar honom till Radiosporten.
Ja, jag tänker mig. Ja, precis. Ja, absolut.
Alltså, men frågan är, Lasse under sin karriär, har han nästan gjort mer TV nu? Du tänker på rena årtal.
Nej, alltså han var väl liksom fulltime TV där. Ja, han var fortfarande kvar på radion 2010. För 2011 när vi vann guld med Färjestad, då har jag för mig att han kommenterade på radio faktiskt. Så att han har mer på radio. Men det var en bra match. En match man bara kunde följa med som bisittare då och bara åka med. Alltså ett kolossalt tryck i Skandinavien. Vilket drag och vilken match. Det var bara så att man bara satt och tittade ut och kände så här, det är kul på jobbet idag.
Var det hemma eller borta publiken du njöt av?
Det här, vet du, det skulle hört efter matchen. Det är vi som har hemmaplan. Det är vi som har hemmaplan. Man inser först hur mycket läxingar det är på plats i Skandinavien när de gör mål liksom. Och efter matchen, hur många som faktiskt dröjde sig kvar. Det är ju ett... Nej, men fan, hatten av. För Leksandsfansen.
Det är ju tidigare ett gäng som du ändå har varit ganska kritisk mot. Jag vet inte vad du har svängt där med.
Nej. Men jag var ju kritisk mot deras intro. Och att jag
det är ju inte publiken, men jag har väl en liten tendens till publiken också.
Ja, men jag tyckte att det var ganska slött och så här, på hemmaplan. Och att man klär sig en vit tröja och tycker att vi har jättebra fans. Men de har ju jättebra fans. Men det var ju liksom... Jag upplevde när jag varit i några matcher och sett på TV och så att det inte alltid är det bästa draget på hemmaplan. Men nu kommer det vara det såklart i slutspelet. Och det de levererar i Skandinavien. Frölunda supporter kom till mig. Han vill förresten ha en penna. Så jag måste ge honom det. En sån där Sanne Svensson-penna. Han måste styra upp det om jag kommer till Göteborg igen. Men han kom så här. Fan vad kul det var med mycket Leksandsfans. För det skapar en helt annan liksom, atmosfär i hela arenan. Och de var... Nej, det var kul.
Det är vi som har hemmaplan.
Men tror du Leksandspubliken känner att det här är första gången i ett slutspel på riktigt? När de var inne mot Örebro var det ju ingen publik på läktaren. Sen har det varit åttondelsfinaluttag.
Nej, det här är nog på riktigt. Det här är på riktigt.
Det känns som första gången på riktigt under hela 2000-talet egentligen då.
Nej, det här är riktiga slutspelet typ första gången sedan 97 liksom.
Ja, alltså då pratar vi Åkerblom avgörande. Nej, det var inte Åkerblom.
Andreas Karlsson.
Andreas Karlsson, ja, för Åkerblom var i Timrå 2003,
Då var jag med när han avgjorde mot Luleå. Det var otroligt skönt.
För Åkerblom har ju också varit i Leksand, ska jag säga. Så att jag blandar ihop det där med Andreas Karlsson. Han är pastorn, han har varit här i HV också.
Ja, han sitter inte på väggen, det är ju Figren.
Han har varit i Frölunda också. Ja,
men pastorn Andreas Karlsson borde ju sitta mer på väggen än Figren.
100%.
Han tror han vann poängligan när han var i HV71 här för mig.
Ja, och han hade inte 23 på tröjan, va?
Ja, det kommer jag minns inte. Nej,
men tog inte Figren det numret från Lias Andersson precis när han kom där?
Det kan han nog ha gjort faktiskt.
För Lias försvann väl efter SM-guldet och sen så kom ju Figren året efter.
Ja, precis. Det är det tuffaste man kan göra som nyspelare att komma till ett lag efter SM-guld. Det pratar jag av erfarenhet, för jag kom till Färjestad 2009 när de hade vunnit SM-guld.
Ja, men den försvinner ju från väggen här nu ändå. Så att...
Ja, men nu vill inte jag dra mig från Leksand, eller Frölunda Leksand-matchen där.
Nej. Men det känns ju som den har alla möjligheter att bli den tajtaste genom slutspelet då.
Ja, match 7...
Men befarar vi inte det egentligen?
Befarar det? Vi hoppades väl mer. Ja. Jo, det gör det. Men jag tycker att det Leksand levererade i match 1, det kunde sadden av göra, det kunde såklart gått åt vilket håll som helst. Men jag tänker... Selarik som han satte fokus på inför, och nu klev ju Rivik avskadad den matchen. Kommer han vara bra i ett slutspel? Alltså vilken majestätisk spelare.
Alltså, det är ju inte första gången man har tvivlat på Solari. Jag tvivlade på honom redan under försäsongen. Tyckte han såg trött och ointresserad ut.
Och det, när jag såg honom under försäsongen så tänkte jag, hej, kom och hjälp mig. För det var ju jätteseriös, bra kille. Men det var ju inte så att han kom i fjol flygande från Zug in i Leksand. Han var ju rätt.
Alltså frågan är om han var stukad eller?
Ja, rimligtvis. Det är klart, även en sån meriterad ändå spelare, det är klart att hans självförtroende påverkas efter att ha varit dålig i Zug, som han faktiskt var enligt rapporterna. Men majestätiskt, Frölunda är också rakt igenom bra. Och nu kvitterade Frölunda matchserien här under söndagen till 1-1, och det har vi väl förhoppning att det ska kunna gå upp till 7 matcher.
Ja, förhoppningar. Mm. Det var rätta ordet. Det inte befarar.
Nej, exakt. Men du, är ändå Skellefteå där som tappade liksom 3-0. Jag bara satt och det bara plingade till samtidigt i fredags där som jag gjorde matchen i Skandinavien. Ping, ping, ping. Och tänkte, åh nej, vilken mardrömstört för Myrenberg i kassen då när Högberg är borta. Åh nej, tänkte jag 3-0. Nu är det Skellefteå nu någon. Så kommer de tillbaka till 3-3 och sen blir det avgörande 5-3 då. De tar väl för många spelare plus att Vorge Kroij på tekning i mittzon. Det är ju olyckligt. Det är inte ens det är bara olyckligt. Vet du hur många gånger man gör så som spelare?
Ingen aning.
Nej, men du vet, direkt på tekningen så ska man liksom lyfta upp klubban lite så här. Man bara ska liksom lyfta upp på motståndaren. Och det är precis det han ska göra och klubban är inte där. Och det är bara rakt upp på läppen. Rakt upp i ansiktet på Heikkinen tror jag det var. Och så 5-3, då är det klart, då håller det inte.
Nej, det är tufft. Men det är tufft att åka dit i sadden också nu. Jag tittar ju lite grann på matchen i slutet. Ser skotten när vi summerar 3 perioder. Jag tror det är 15-25 i skott då. Linköping tar, eller Skellefteå kommer ju mer och mer i sadden där. Men Kostma har ett i ribban. Alltså, det är tufft att komma därifrån. Gjort ändå förhållandevis bra matcher. Så ändå lik förbannat 2-0 i matcher.
Du som har koll på dina SAS-flygplan. Du vet ju att 19.25 går ett flyg från Skellefteå. Det är ganska bra när man gör match. Jag har kollat upp det utifall att jag ska göra en match där. Då går ett plan hem då 19.25 på söndagar. Och det hinner man ju, förutsatt att det inte blir så långsadden. Och det är tveksamt att Almen Bibic och Patrik Westberg hann med i flyget hem.
Men det var ju någon Linköping-supporter, sa de ju i sändningen, som inte hann med, alltså som fick lämna matchen.
Uff, oj, oj, oj. Det är ju inget roligt, men han ska väl kanske upp på jobb då, idag.
Så att så vinnarna var ju de som satt och konkade buss.
Ja, det var väl säkert ett gäng där.
Ja, om de nu blev vinnare när de fick se Secura avgöra matchen.
Men tror du att det här kommer påverka draget på hemmaplan när man ligger under med 2-0?
Nej. Alltså, Linköping har varit så sugna på slutspel och de vet om att de har varit bra hemma. De har ju alla möjligheter att bära fram sitt lag här nu.
Jag tycker mer de har bevisat de här två matcherna att vi kan mäta oss med Skellefteå mer än att, oj, det här blir tufft.
Jag håller med om det och jag räknar inte bort Linköping här bara för att de har förlorat 2 och att det är smärtsamt. Det går trots allt ut på att vinna matcher, men de måste i alla fall nypa 3:an här nu hemma. Kristianstad, Hudiksvall, Vimmerby, Piteå, Halmstad och bröderna /Väsby. Vad tänker du på då?
Ja, men Vimmerby. Nej då. Jag tänker att alltså vilka lag vi har. Kristianstad som degraderades, bra säsong. Hudiksvall som har varit där och liksom nosat och nosat och nosat. Brödernas Väsby som har ändå storsatsat. Vimmerby, jag tänker att de gör det med förhållandevis små medel.
Ja, alltså de gör det ju med små medel, men Halmstad gör det ju också med väldigt små medel. Jag fick höra att de hade 700 000 i spelarbudget och slår ut Karlskrona med 3-1 i match. Och Karlskrona är nu uppe och nosar på 4 miljoner i spelarbudget.
Tror du att Magnus Sundqvist och Mikael Sundlöv tillsammans tjänar 700 000 kronor i Karlskrona? Om du lägger ihop de summan som tränare och sportchef.
Ja, det gör de. För att tjänar du 50 000 i månaden delat på 12, då tjänar du 600 000 på ett år.
Ja, precis. Men de tillsammans då borde ju rimligtvis tjäna 700 000.
Ja, det gör de ju 100%. Mm. Och jag såg att de var ute och svingade, försvarade sig, gjorde de nog mer i lokaltidningen BLT i Blekinge.
Mot att
folk hade kallat det för fiasko att åka ur. De reagerar väldigt hårt på det där ordet. Men jag kan ju slå fast att det är ju dunderfiasko.
Jag älskar att slå fast saker.
Ja, att Karlskrona, ett lag av den kalibern som ändå är så nära Hockeyallsvenskan i organisation, i pengar, i publik, där är liksom tusentals människor som går på matcherna, att de ska reagera så starkt på ett att folk kallar det för fiasko, det tycker jag är ganska anmärkningsvärt, för de har ett bra lag. Det är Henrion, det är Alexander Bergström, ja, det är Kruseman. De har ett gäng spelare som ändå är av hög kaliber på hockeyettanivå. Att de ska reagera så starkt på att man kallar det för fiasko och tycker inte det är rättvist. De hade bara en målsättning att ta sig till kvalserien. Ja, ni tog er inte till kvalserien, så det är väl klart att det är ett fiasko.
Ja, men alltså, det måste man, den förväntan ska väl kunna finnas och den ska man kunna hantera. Så att det är klart, alltså, om du, oavsett om du trollar med orden och säger att det är ett fiasko, ett misslyckande eller missräkning.
Det är ett fiasko att de inte går till kvalserien. Alltså, jag menar att, lag, att ett lag som Halmstad, visst, Halmstad gör det jättebra. Men ja, att de ska ändå ställa sig och förlora med 3-1 i matchen mot Halmstad. Jag tycker det är på tok för dåligt. Och de förlorar liksom avgörande hemmamatch. De förlorar alltså två hemmamatcher mot Halmstad. De lyckas norpa en borta och ändå har vänt till sin fördel. Sen ja, tappar man två matcher på hemmaplan inför över 2000 åskådare. Halmstad har liksom 1000 människor på sina matcher.
Ja, nej, men absolut. Bergström, Kruseman, Krus, Rydberg, ändå spelare som har levererat hockeyettan. Det är Henron. Alltså det finns ju... Det finns ju, ja, det, ja, det är klart att det är ett misslyckande.
Ja, ja, men det är det ju. Men ja, om vi flyger tillbaka där till kvalserien. Nu ska ju ett av de lagen upp i hockeyallsvenskan eftersom Västervik är degraderade.
Mm.
Vad tänker du? Är det, kan det vara läge för Hudik eller är Kristianstad för starka? Eller är det skrällläge så att rent av, nej, att Vimmerby eller Hansson, ja, alltså, ska studsa upp?
Ja, vi såg i den kvalserien i fjol hur jämnt det var. Ja, jag tar nästan för givet att det kommer att vara lika jämnt i år. Utan att ha insikt i alla lagen hur, exakt hur det är. Men... är det liksom känslan, är det inte Hudiksvalls tid?
Ja, men det kan ju lika vara bröderna.
Ja, ja, det är klart. Och de har ju satsat rejält också. De har ju haft en liten knivig resa dit också. Men samtidigt, Vimmerby, om man tänker så här, utifrån Linköping. Hade inte det varit det perfekta steget för Linköping? De har ju inte haft något vidare samarbete, om man nu kan säga det.
Ja, de kunde ju inte ha det med Vita Hästen.
Nej, men
nej,
med Västervik.
Nej, det har de inte haft. De har haft... Elias Sjöström,
ja, men
har
det varit, är inte mycket till samarbete som sådant. Men Vimmerby 45 minuter ifrån Linköping. Du har ett J20-lag, du kan få ett steg till hockeyettan. Det vore ju liksom en ganska bra del för,
ja,
för alltså ett hockeyallsvenskt lag nära där.
Ja.
Utan på något sätt att det blir ett farmalag, förstår du vad jag menar?
Mm, jag tror Rögle hoppas ju på att Kristianstad går upp.
Mm, det är klart.
Alltså kollar du på Halmstads lag, eller på Kristianstads lag, alltså de kedjorna som de ställer upp med där, det är alltså Emil Örvall.
Ja, det älskar det här.
Ja, alltså Emil Örvall, typ bästa spelaren Visby hade. Dennis Svensson, vet du, han har spelat i SHL, ja, toppspelare stundtals i hockeyallsvenskan. Elliot Ekfjärd, klar för Nybro nästa säsong, har ju erfarenhet från Björklöven och varit Malmös J20. Då Filip Lennström, SHL-erfarenhet, har varit i Vita Hästen. Weigel, han har ju till och med spelat SHL-hockey. Och Joel Svensson, Oskarshamn-produkt, har vräkt in poäng. Linus Pettersson, en trollgubbe, modefustrad. Då Kevin Wenström som ändå husat gedigen allsvensk spelare. Du har Joel Ratkovic Berntsson. Det är ju en Frölunda-fustrad spelare, säkert väl skolad. Då har den här Nils Juntorp som ändå har gjort rätt mycket poäng.
Mats Hallin draftad.
Är det det?
Han är draftad av Chicago.
Ja, då har Kevin Engvall hamnat lite snett så där att han ska behöva spela en fjärde kedja.
När du säger, vad är målvaktssidan då?
Ja, där är ju Ragnevall. Det är ändå en rutinerad herre. Och sen på bänken har de ändå Piva och Nick Sörensen. Nick Sörensen som är ändå en upcoming man i tränarbranschen. Så att, alltså, de har ett bra lag. Jag menar, Christian Lindberg, kommer du ihåg honom? Spelade i Oskarshamn när de gick upp,
ja,
2019.
Det
var en av backarna där.
Just det. Men då bara, är de degraderas av dålig ekonomi inför den här säsongen?
Ja.
Har man bra ekonomi nu då? Alltså, kan man gå upp med den här...
Ja, men det tror jag nog att man har gjort lite rensning på det. Jag skulle vilja flagga för att det är med det här laget som Kristianstad ställer upp med, vi pratar hockeyettan.
Ja.
Alltså jag tror det här laget ändå hade kunnat stå sig mot typ Västervik, Östersund i hockeyallsvenskan i år, eller mot Tingsryd för all del. Liksom.
Ja. Ja, men... ja, men alltså...
Ja, det här ska bli intressant att följa.
Så du håller dem som favoriter då?
Ja, Kristianstad är definitivt favoriter, men jag tycker ju, sen är det ju Dark Horses rakt av under där, att det kan egentligen hända vad som helst. Så att, och det här är ju den enda kvalserien vi faktiskt har, en riktig kvalserie. Så att,
för kvalserie-skärmörerna så var ju fjolåret liksom ett bevis på att kvalserien is the shit när det var så jämnt inför sista omgången. Kritiken har ju varit mer att det kan vara avgjort så tidigt.
Ja, nej, men så är det ju. Alltså, och nu är det bara ett av sex lag som kommer att gå upp på den gamla goda tiden i kvalserien. Då var det ju två lag och då levde det ju oftast. Det var ju väl Det åt Örebro och var det Leksand som gick upp, då var det ju dött i omgång 8. Det var ju så,
det var
de
ju där
sista omgångarna var ju så trötta liksom. Men det var ju ändå undantag. Så även om kvalserien, den är ju inte riktigt rättvis, så älskade jag den.
Så Kristianstad tillbaka till Hockeysvenskan och Svensson får sia.
Jag tippar.
Finns det något bättre än riktigt gott färskmalet kaffe på morgonen? Det skulle väl vara en McToast med rökt skinka och smältost. Och nu får du båda för bara 30 kronor. Välkommen till McDonald's.
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.
Tidigare under helgen så har det har skett en del grejer på isen, också utanför isen. Vad förvånat är mest? Att Rögle BK leder med 2-0 över Färjestad och på sättet man har spelat de matcherna. Eller avstängningskaoset i Mora.
Jag skulle säga att Färjestad ligger under med 2-0 i match. Inte att Rögle leder, för Rögle är ju i grunden ett bra lag. Utan mer att Färjestad som seriesegrar ligger under med 0-2 och på det sättet de ligger under med.
Ja, det är imponerande. Starkt. Roger Hansson, det finns ingen tränare i SHL som har en mer aura av att äta äpplen än Roger Hansson.
Äta äpplen, vadå?
Han äter äpplen så snyggt. Jag har träffat honom två gånger på väldigt kort tid och båda gångerna har jag ätit äpple. Och han äter det så elegant, äpplet.
Mm.
Han äter liksom runt och det är jämnt hela tiden. Liksom på den tiden innan jag hade porslinständer, jag kan inte äta äpplen längre. För jag kan inte beta i dem. Då åt man liksom, då slaskar man i sitt äpple. Men han äter det så elegant.
Så alltså liksom... när jag äter ett äpple så kör jag liksom från kärnhuset på ena sidan till flugan på andra sidan. Liksom. Så jag tar en tugga till vänster, en till höger. Aha, och sen okay. Så betar jag mig runt.
Då är du och Roger Hansson, då skiljer ni er åt. För han äter äpplen elegant faktiskt.
Alltså så han äter runt och sen kör han sidorna eller?
Han får med sig sidorna, liksom, de är som sticker upp lite, nästan som att det är som en tecknad när Tom och Jerry kastade ett gammalt äppelskruttskal, eller ja, en gammal okay. Äppelskrutt. Liksom. Mm. Så äter Roger Hansson sina äpplen.
Hur tror du han ätit päron då?
Ja, det vet jag faktiskt inte riktigt.
Det är skillnad på äpplen och päron.
Men han, ja, men han har gjort det bra nu. Och han och Rögle har ju... Tänk att vi för 10 dagar satt och sa, vilka ska kunna ro på Färjestad? Och nu, de här... Efter 2 matcher sitter vi och tänker mer att ska de gå in med den där backsidan i grundserien nästa år?
Ja, exakt.
Det är där vi är ju.
Ja, alltså vi får prata om det när vi körde varsitt håll hit till Jönköping där vi spelar in det här. Mm. Då satt vi och diskuterade vad, alltså för de har ju jättemånga på kontrakt nästa år på backsidan.
6 backar på kontrakt.
Om vi räknar in Adam Wilsby då som våra konkurrenter på Aftonbladet skrev om tidigare under veckan att han också ska in i den backbesättningen. Vad får du för känsla när du ser det? Hade du frågat för 2 veckor sedan, oh, det här är en bra backsida.
Absolut, jo, men då hade man känt, men de har ju fått spel att fungera med den backsidan. Och det man tycker alltid så här, man ska ha en backetta, man måste, men vad hittar du den? Kolla, vad hittar du SHL om du tänker riktiga backetter? Pudas, Joel Persson såklart, var det mer?
Var inte Karl Dahlström lite av en backetta innan då?
Nej, men inte det, det är inte på den nivån, liksom.
Nej, absolut
Theodor Lennström.
Alltså, nej, absolut inte.
Alltså alla lag har ju en backetta, eftersom man har 8 backar och en i naturlig etta.
Men vem har Rögle som sin backetta
nej,
nu
det, nej, det har de ju inte. Det är Kapla, men det är ingen backetta. Tömmernes är väl en backetta. Joel Persson, Pudas. Vad har du mer som är en så här tydlig topp-back som är liksom den givna ettan?
Skulle inte Adam Ollas Mattsson kunna vara det då?
Har han varit det?
Det kanske han inte har.
Det är klart, Anton Lindholm, men det är inte liksom den här dynamiska... Men det är klart, det skulle kunna vara en backetta, Fantenberg, det finns ju såklart namn. Men är behovet att ha en tydlig backetta så stort, menar jag?
Nej, inte om du ser till Rögle spelar i alla fall.
Nej, och till Färjestad har ju vunnit liksom grundserien med det. Men det jag menar är att liksom, man skiftar ju så snabbt. Och Rögle har ju fått Färjestad att vara dåliga. Färjestad säger, ja men det har varit utvisningar, vi har inte kommit upp i nivå. Det finns en motståndare som har förhindrat dem att kommit upp i den nivån. Och Rögle med sättet man sätter press, backar hem, styr av ytor. Förvånad att inte Färjestad har hittat luckan mellan Rögles backar och deras forwards i mittzon på ett tydligare sätt. Att inte Mitell har lyckats med det, liksom få ut det till laget. För det är ändå, det sa vi inför slutspelet, att det är nog den skarpaste matchcoachen i ligan.
Men Får du samma vibbar av Rögle just nu som du fick, nu är vi långt tillbaka i tiden, men HV71-95?
Kanske mer, om vi bara för i närtid, för jag vet inte hur många av våra poddlyssnare som var med 95 när HV71 vann med 3-0 i matcher. Det var ju bara bäst av fem då mot Djurgården i kvartsfinalen och gick och vann guld. Men för att bara relatera mer i närtid så får jag lite samma vibbar som jag fick 2022 när Färjestad överraskade Skellefteå. Skellefteå hade liksom lekt med Färjestad under grundserien, 4-0 i matcher. Färjestad gick in match 1 och körde över, alltså det är det fysiska spelet Skellefteå. Och det kan man ändå säga att Rögle har gjort i den här matchserien också. Dennis Everberg, vilket, alltså Dennis Everberg, han gör vad han vill.
Är han på den nivån som, ja, du har, han har alltid varit en favorit för dig, ja, men, måste jag väl säga också.
Och jag har ju svängt lite där, jag tyckte det senaste året här att nej men nu. Men
har det inte varit lite präglat av skadorna han ändå har haft?
Ja, men han har, de matcherna han har spelat så har inte varit den faktorn. Och då, jag pratar ju utifrån en faktor att han ska vara bäst i ligan-faktor. Alltså på det han gör. Han ska inte vara bäst i liksom, driva upp pucken och dribbla av folk. Utan när han är framför mål och banar väg för sina kedjekamrater, då ska han vara bäst. Och som han har spelat de här två inledande matcherna bara. Wow.
Men är inte detta bara rakt av följden att Rögle kan spela totalt utan press nu? De har ju i grund och botten ett bra lag. Det har varit stökigt. De har sparkat tränare och sportchef under säsongen. När allting bara släppte efter den här modematchen i slutet av grundserien, så var det bara precis allt att vinna. Det fanns ju absolut ingenting mer att förlora. Och det är ju den känslan. Och det kommer ju bara bli ännu värre, ja, ju längre i slutspelet de kommer.
Och fick en skön resa de ändå fick in i slutspelet. 2-0 i matchen mot Timrå. Och Timrå var besviken. Jag tror att Timrå sitter där nu och känner att det slätar inte över att Timrå inte gick kvartsfinal. Men kände så här, okej, Rögle var rätt bra. För där var det ju i Timrå-kretsa var det så här, åka ut mot Rögle. Det där det är jäkla underkänt. Och det Rögle har visat nu, nu ska man bära med sig det på hemmaplan också. För någonstans blir att ett Färjestad nu kan åka ner till Ängelholm, fortfarande med mycket press, men på någonstans gnetspela. Stänga sin defensiv och liksom inte öppna upp sig på det sättet som jag upplever att man har gjort mot Rögle med två första matcherna.
Du var inne på backarna i Färjestad där. Alltså, vad är du besviken på hos backarna när du har gått in i ett slutspel?
Besviken, men det som Rögle har fått, de har ju fått dem att visa deras svaghet, att de är dåliga i spelet med en puck, många backar. Growlow i matchen på lördags, när jag spelade och var som sämst i spelet med puck. Alltså det fanns några sådana matcher när man kände att jag kunde, ibland kunde jag, när jag upplevde när jag spelade, kunde känna så här, det stämmer inte idag. Det är rätt jobbig känsla. Gångrar det med 10, då har du Growlows först. Nej men allvarligt, det var, alltså det var hårresan, det var ett skämt. Growlows första period i spelet med puck. En gång fick han liksom klubban i fel hand och han hade en backhandfattning. Jag förstod liksom, det är helt, egentligen fysiskt omöjligt framför mål. Och så skulle han få bort pucken. Nej. Och det har ju liksom Dahlström, hans två matcher, första matcher, det är nog det sämsta jag sett honom i Färjestad. Då ska vi veta att både du och jag håller väl Dahlström relativt högt av backar i ligan. Thornberg, svag i spelet med puck, alltså det går bara att räkna vidare. Så att det är, alla pilar pekar mot Rögle i deras två första matcher som jag är imponerad av.
Men om Rögle vinner match 3, då städar de av det i 4 raka.
Sveper dem.
Ja, sveper dem.
Ja, men vinner de med kvällens match här, eller måndagens match. Vi sitter här i Jönköping på söndag kväll och spelar in. Men vinner de då matchen, match 3 Rögle, då är det klart. Så är det.
För då, det löser man inte då?
Nej.
Det har ju aldrig hänt.
Det har ju aldrig hänt. Jag menar, Rögle med ett otroligt push och ett otroligt go. Men å andra sidan, vinner Färjestad den här matchen, så har ju de fått in en tro på sitt spel. Och då blir det ändå en press på Rögle i match 4. Så det är det här mentala spelet. Men för Färjestads del handlar det om att driva upp ett pucktempo och vinna mer fysiska dueller och ta sig igenom Rögles kompakta spel i mittzon.
I den andra kvartfinalen då, där har vi ju Luleå som ligger under med 0-2 i matchen mot Växjö. Det är ju lite mer väntat att det har blivit på det sättet.
Ja, Växjö är ju...
Fast ändå, när vi pratar om det så tänkte vi att det kan nog vara den som blir tajtest i slutet. Men det har, vilket det fortfarande kan bli för all del.
Resultatmässigt har det varit tajt ju, men Växjö har ju varit i bättre laget. Så. De gångerna som Luleå har spelat upp långa passningar centralt från egen zon, så har de kunnat fått in pucken ganska bra. När de får mycket trafik, mycket skott på mål, kan de sätta lite griller i huvudet på Växjö, men... Det stärker min bild av Växjö som ett riktigt bra lag de här två första matcherna.
Johanne Tyrväinen fick ju ett matchstraff för att ha kastat handskarna. Han hade inte kastat handskarna som slåss, utan att i frustration gentemot zebrorna. Vad tänkte du när du såg det flippet?
Nej, ja, alltså det är rätt oväntat, för att Han får ju en crosschecking där och får ju superont liksom och tar sig med nöd och näppe och liksom åker och byter. Men det jag menar är att han kastar ju handskarna. Den rörelsen borde ju liksom bli förhindrad av med tanke på otroligt ont han har. Mm. Men då kanske adrenalinet som sticker iväg. Men när man kastar en handske, så då tänker man efter ett tag så här, fan det var dumt, hur ska jag hämta den handsken? Hur kan man ju tänka? Men då kasta en handske till liksom.
Ja, han var inne och försökte knacka på domarna, läste enligt... jag i lokaltidningen.
Okej, okay. Var han inte det eller?
Nej, eller alltså det stod att, jag läser upp rubriken här nu på NSD. Domarna vägrade öppna dörren när Tyrväinen ville be om ursäkt.
Nej, då rasar jag. Det är klart de ska öppna dörren då.
Ja, du tycker de ska öppna dörren?
Nej, men gjorde de inte det?
Nej, eller? Men alltså det är väl så att när folk vill komma åt domarna på i matchsammanhang i deras omklädning, så är det ju aldrig tillträde till några domare.
De det är väl vakter utanför?
I Växjö är det vakter utanför.
Han är
jäkligt trevlig. Jag tror han lyssnar på podden.
Ja, men det är ingen vakt du bara går och knackar på utan fråga.
Nej, alltså,
han
nej,
lyfter
nej.
Ju bort dig.
Ja, ja, absolut. Alltså, absolut.
Ja, han tar ju dig i nacken och lyfter bort dig. Det är inget
absolut.
Snack.
Men alltså, jag menar bara på, vad ska de göra? Ska det vara fri tillträde till domarna när du kommer som spelare? De har ju ingen aning om vilket tonläge en spelare eller en ledare kommer i det läget. Och då är det bättre att hålla en konsekvent linje. Så jag kan ju förstå att man inte öppnar dörren. Det får vi ta senare, för det är väl ändå det som är sagt.
Ja, absolut. Jag tänker, vi är i hockeybubblan tillsammans. Vi är ju inte en glad familj på det sättet. Men om man bara knackar... Liksom, jag vill be om ursäkt. Omoget agerat.
Mm.
Alltså då går man vidare därifrån.
Ja, ja, om det nu är det som hände, det vet vi ju inte.
Det har vi
men samtidigt, de vet ju fortfarande inte.
Men, vår producent idag. Alltså ha en producent på podden, det är ju... Det är inte illa kan jag säga. Men Adam Johansson, vår producent idag i Jönköping. Mm. Du var på matchen i Växjö i Vida Arena.
Det var jag.
Var du till och med i spelagången?
Absolut.
Såg du knackningen?
Nej, det var ingen knackning.
Va?
Nej.
Okej, berätta.
Vad jag vet så var Tyrväinen aldrig vid domarnas dörr och knackade på. Men ursäkten framfördes via en funktionär. Och när Tyrväinen fick veta det så sa han, okej, fine. Och så var saken utredd.
Så det är en höna av en fjäder?
Ja, absolut. Och sen kan jag väl säga som så att det har väl vi på kvällstiden gjort några gånger också. Men jag delar inte vad NSC skriver. Jag har en helt annan uppfattning om vad som hände. Så kan jag säga.
Tack.
Ja, då löser det. Producent Johansson här.
Kort, rappt och kärnfullt. Så
fint ändå att han säger att så kan vi också göra en hön av en fjäder.
Ja. Men en annan stor snackis under lördagen som följde med under söndagen som, ja, det har jag öst in frågor, bland annat från Leif Svensson, Per Fahlén, Jonas Törn, domarfrågan med flera angående situationen i Mora där det blir... bench clear. Alltså alla ut på isen och det blir slagsmål. De slåss helt vilt. De får släcka lamporna. Brandkåren kommer ut med vattenslang och får skilja dem åt. Det här är bland det grövsta jag sett. Och jag tycker Bagenda får 3 matchers avstängning. Ingberg Nilsson 2. Magnusson 2. Jag är förvånad att inte båda lagen ställer upp med juniorlagen nästa match. För det här, så här får det inte se ut. Nej, men allvarligt.
Men nu sitter du och överdriver.
Hur kan du motivera det här när det sitter barn?
Nej, men
och titta
sluta,
på det här.
Börja inte spela ut de korten här.
Tänk dig U12 efter varje match. Då hoppar man ut på isen och börjar slåss. Hur skulle det se ut?
Nej, men hur mycket slogs de då?
Nej, det är, jag är ledsen när jag ser det här är skam för svensk hockey.
Nej, men du sitter bara och ironiserar nu för helvete.
Du skulle se Svenssons min här. Alltså. Det var riktigt lack.
Ja, men alltså på riktigt. Jag kan köpa en grej. Jag kan köpa att Bagenda får någon form av bestraffning. För han åker raka vägen till ett firande lag och bara kastar sig in i det. Så det kan jag köpa, att han får en bestraffning till match. En match hade varit okej för mig.
För där har inte man något val. För när det är att man ger sig på och startar ett slagsmål efter periodens slut eller efter matchens slut, så är det en automatisk anmälan. Så där i Bagendas fall så är det en automatisk anmälan. Men om man tolkar det på ett annat sätt, att Bagenda startar ett gruff. Då kanske inte hade varit så, då kanske nödvändigtvis inte hade behövt en anmälan. Men om man startar ett slagsmål.
Ja.
Men är det ett slagsmål eller är det ett gruff?
Jag tycker att det är ett gruff.
Exakt. Den bedömningen gör jag också. Att det är ett gruff. Så då,
Men vem faller det på? Faller det på domarna i matchen eller faller det på referensgruppen? Eller vilka faller det på?
Det faller ju på ligan. Jag tror att ligan som sådan inte vill ha den här typen av saker. Och därav blir anmälan. Och det här med bench clear, alltså man slänger in på isen.
Det är ju två som åker på att de live in the bench alltså.
Vet varför det är just Magnusson och Ingberg Nilsson i AIK?
Jag skulle väl gissa på att de är bland de första som kommer in i situationen.
Du kan inte ta ett helt lag då. Stänga av ett helt lag.
Så men varför kan man inte det då?
Du tar de två första som hoppar in och är aktiva i den gruffet. Slagsmålet som man valde att bedöma som. De får då leaving the bench. Och det här, så här är det. Ja, nu drev jag lite med dig där i början för att liksom sätta allting på sin spets. Jag hatar det här, alltså bench clear. Det finns ju inte, NHL det existerar ju liksom inte bench clear. Det finns ju inte. Mm. Skulle det ske att man alla åker ut på isen, för det har skett några gånger genom, det har varit i SHL, det var ju...
Alltså det var Djurgården Karlskoga tidigare under säsongen, så ja, var det ju två i varje lag ju.
Precis, men där kan du inte argumentera för att det var ett gruff, eller hur?
Nej, för det var ju regelrätt slagsmäll.
Exakt, ja. Så där går det liksom inte att hänvisa till att ta en genväg och säga att det var gruff. Det hade du ju kunnat gjort här och dela ut en hejdundrandes massa matchstraff, nu kör vi vidare. Och som du säger, ja men kanske göra någonting på Bagenda för att det var han som då initierade eller startade så. Det jag tycker blir, det blir väldigt, väldigt hårda straff. För ingenting.
Och det jag känner också är ju att Stöffling och det var en till i Mora.
Anton Eriksson, Anton Eriksson. Såklart.
De tog
ju bara Anton Eriksson för att det var Anton Eriksson.
Ja, ja.
De men gjorde alltså, bara, vad har de för... Ja, men Anton, ja, klart att han var drivande.
Ja. Jag vet inte om det var just de här två som slogs med Oskar Magnusson. Ja, eller slogs rimligt, eller gruffade ja, eller vad det nu Ingberg. Var.
Men det kan jag ju säga så här... bara för att liksom, i NHL, det är liksom 80-talet, då skedde det ju liksom så här line brawl så man kunde liksom med bänken och så. Det händer ju inte nu, för det är ju tydliga böter. Här blir det extremt, alltså Mora åker in på isen för att fira sitt mål. Det måste
men
de
då
göra.
Åker AIK-spelaren naturligt in för matchen i slut, då åker man ju till sin
exakt.
Målvakt.
Precis, men det, om det skulle liksom, därför blir det så sällan det sker. Men skulle det ske att man rensar bänken, vilket typ aldrig händer, men så för att bråka. Man delar ut 100 000 i böter då. Det här är det som gäller i vår liga. Vi i Hockeysvenskan vill inte ha det här bråken. Då informerar man alla. Är det någon som bråkar efter matchen, är det hoppar ut på isen, då kommer klubben få 100 000 i böter. Då vet alla det.
Ja, men jag fattar inte varför du ens ska envisas med leaving the bench i det här fallet. För att det, jag tycker inte de har lämnat bänken för att starta ett slags.
Nej, men det man bedömer då är att om du tittar på Ingberg och Magnusson så åker de ju liksom med fart för att vara delaktiga i det.
För men, att Bagenda är där inne.
Med 20 pers.
Precis, vad så ska man göra?
Min naturliga del hade ju varit att jag hade åkt på samma sätt. Och då hade jag tagit med mig Kåberg för ögonen och åkt dit. Liksom.
Ja, det hade ju så varit en rolig syn. Ja. Men alltså, jag menar, om det står... De är säkert fem spelare som pucklar på Bagenda. Visst, Bagenda åker dit själv, det gör han. Mm. Men alltså, då måste man ju åka dit och backa upp honom.
Ja, det är väl säkert något form av hån. För jag såg när AIK gjorde mål där, när Nord hånade precis någon spelare i Mora.
Lavainen, va?
Ja, det kan väl ha varit hej tillbaka kaka hån, liksom. Det jag tycker... Vi har en härlig matchserie, 2-2 i matcher. Låt det avgöras på isen, inte utanför. För det här har ingen påverkan på någonting.
Det är liksom... Nej, men det är lite det jag menar på också. Att om vi bara hade kunnat vandra vidare från det då... Men jag hade köpt att Bagenda hade fått en match. Men att han ska stängas av i tre matcher. Mm.
En match, nu alla, förlåt alla Leksand-supportrar, men en match mindre än Mantas Armalis.
Ja, och två matcher mer än vad Alexander Wiklund får samma vecka. För att han drar ett rapp i knävecket på en Djurgårdsspelare.
Ja. Nej, det är ju... Nej, jag blir liksom lite så här... Lite uppgiven så. Jag tycker att det blir för hårda straff för ganska lite, liksom. Alltså, tänk dig tre matcher i en slutspelserie.
Det är alltså,
Bagenda,
resten
han
av kvarten.
Han spelar inte en match för att han åkte in. Och grejen är så här... Hade han åkt in och svinga med klubban eller, du vet, hoppa på crosscheck eller legat på någon? Fine. Så. Men det är ju liksom... Han åker ju in... Och starta, inte ett slagsmål, ett gruff. Och där hade jag tyckt att man skulle sätta det som ett gruff.
Men där vet jag att där tycker ju ledningen, domarledningen, olika jämfört med oss eftersom de dömer att det är ett regelrätt slagsmål.
Ja, och jag tror att de måste ha ligan bakom sig i sånt här fall. Jag tror att det är hela Hockeysvenskan, att vi som liga vill inte ha den här typen av saker. Och därför väljer man att markera så pass hårt.
Ja, så är det definitivt. Ja, men det måste bli förändring.
Ja, det blir oproportionerligt hårt. En grundserie, jättehårt med tre matcher i ett slutspel. Alltså tre matcher i ett slutspel. Det kan ju vara AIK-säsong. Ja, Ingberg, Magnusson och Bagenda.
Ja, och så jämför du det med Stöffling och Anton Eriksson.
Det kan vara serien.
Det kan det absolut vara. Men vad säger de, Linus Ölund som också får tre matcher. Det är alltså halva semifinalserien som Brynäs ska klara sig utan Linus Ölund. Ja. Och då har de tappat Simon Robertson också på vägen. Så de har tappat två gubbar från sina tre första linor.
Vi ska säga då att Linus Ölund stängdes av tre matcher för han hade åkt på, ansett åkt på domaren. Uppvisat upp likgiltighet pratar man om.
Det är ju ett av dina favoritord, det här likgiltigheten.
Ja, det är för att jag ibland kan vara det själv inför såna här saker ibland. Jag tycker att jag blir liksom bara matt egentligen att prata om det. Men det måste vi göra för att Kent Jansson, Sonny Karlsson, Jonas Karlbaum, Kristina Lundgren, det är Dan, det är Jerker, ja, det är, ni är så många som har liksom haft åsikter och tankar kring tre matchers avstängning på Linus Ölund. Och många har ju jämfört, har du sett det?
Ja, med Sebastian Dyk, ja.
I Södertälje under matchserien mot Karlskoga när han åkte in i domaren. Har du sett situationerna?
Jag har sett situationerna och jag ska säga som så här att jag hade en diskussion med vår producent som sitter här jämte oss också kring just det här med Linus Ölund där Adam tycker att det är alldeles hårt. Jag håller med om att det är alldeles så hårt. Men jag tycker faktiskt att han ska faktiskt ha en match för att han måste ändå veta var domaren står i det fallet. Om du jämför, om du skulle trippat eller interferat en spelare på isen så hade det till 100% varit en utvisning. 100% hade varit en interference för
det som är i det här fallet.
Så en match köper jag på Ölund.
Jag hör vad du säger.
Nu sa du det.
Jag vet. Jag
ska, den bara kom.
Den bara kom. Och ja. du reagerade direkt.
Ja, ja, absolut. Ja, men det är en annan grej också som jag har noterat att du i din öppningsfas. Hallå hockeyvänner.
Ja, men det kommer jag fortsätta med.
Den är ju
med.
Trevlig.
Ja, men den är trevlig. Men för er som inte är med så ska jag sluta säga jag hör vad du säger.
Men du hörde vad jag sa. Ja, fortsätt.
Men det som är med Sebastian Dyks situation, om vi bara tittar på den, när han åker på domaren, det är liksom i innerskäret och domaren står ganska brett med benen. Här är ju, och här, om man jämför med Albin Lundin i Timrå, då upplever jag att domaren åker ut från sargen och mer korsar in i så. Och här åker ju Linus Ölund, det är ju Linus Ölunds ansvar. Men med det sagt så tycker jag liksom att tre matcher, det blir också så här.
Men det är ju inte i paritet med hur allvarligt det är egentligen. Man hade kunnat markera om en match, för du kan ju inte plocka ut någon på isen. För, jo, du hade säkert kunnat plocka honom på det, fem. Det hade
absolut
du kunnat göra.
Men det
hade varit ännu mer straffande på något sätt.
Så hade det varit, men om de... Det är rätt svårt att uppfatta det där. Alltså att en domare som uppfattar blev jag på...
Du kan ta en videogranskning av den.
Nej, det hade varit skönt. Jag ska åka ut och kolla på mig själv här och kolla om dem. Så kan jag sitta där i fem minuter.
Men en match hade jag absolut köpt, och det står jag för. En match hade jag köpt på den, men inte tre. Det tycker jag blir för hårt.
Men du och Adam var ju nere i Nybro. Vilken dag var det?
Han blev lite dagvild.
Torsdags?
Torsdags var vi då.
Hur var det?
Det var rätt trevligt, en bra pressläktare, men stolar som väck sig fullständigt. Har du sett bilden på Adam när han sitter?
Jag har sett det på sociala medier. Men hur var pressläktaren? Är det så att jag ska dit och kolla om den går att bygga om till bar, eller ska vi behålla den?
Alltså, jag tror att vi nog får behålla den. Det hade nog med nöd och näppe funkat och
sälja tre bärs på en match typ. Var så
typ litet. Så, den var rätt tajt faktiskt.
Men då får vi väl gratulerar Nybro till en fin säsong också, Brynäs då, som tog sig vidare till semifinal.
Jag skulle vilja lyfta fram en grej när vi kommer till Nybro där, och en bra säsong. Alltså, om man tänker på vilka som har varit drivande i det här laget hela säsongen. Savilakti, Luxiala till exempel. Division 1-spelare förra säsongen. Det visar ju hur mycket spelare det finns i de här serierna.
I
Kalmar, titta hur många spelare. Till den här Norén-backen till exempel. Mm. Alltså, hur många visste ens vem det där var? Han ska spela med Linköping i SHL nästa år. Jag tror det finns säkert 40-50 spelare som spelar i ettan idag som hade kunnat spela i Hockeyallsvenskan utan problem. Istället för att plocka in någon alibi-import som kommer och inte sätter avtryck alls.
Kommer du ihåg när vi liksom hyllade Fröberg, Thomas Fröberg där? Han plockade Hampus Karlsson då från just Kalmar till SHL och tänkte, det här kommer ju bli succé. Lite så. För att det är det som det har tidigare varit med just Oskarshamn.
Men hade du satt Hampus Karlsson i Allsvenskan denna säsongen, då hade han ju gjort 35 poäng förmodligen.
Ja, då är det dit han ska nästa år då och spela i Hockeyallsvenskan och få regler.
Det tycker jag verkligen han ska.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Finns det något bättre än riktigt gott färskmalet kaffe på morgonen? Det skulle väl vara en McToast med rökt skinka och smältost. Och nu får du båda för bara 30 kronor. Välkommen till McDonald's.
Under helgen har också Östersund säkrat sitt allsvenska kontrakt för nästa säsong genom att man gjorde en 4-2-seger mot Västervik. Jag tyckte ändå det blev lite knepigare för Östersund än vad jag hade målat upp en bild av från början.
De väntade ju bara in Tim Juhl där, så han skulle få chans till utveckling.
Så men därom något målvakten i den matchen, så kan man verkligen säga att avstängningar lär ha spelat roll. För
Västervik, ja.
Ja, Västervik hade ju tre avstängda backar samtidigt som matchen stod 2-1 i matcher till dem.
Ja, vi får absolut gratulera Östersund, och jag menar, det kan väl finnas rimligtvis en med större framtid för Östersund att bygga ett hockeysvenskt lag. Det finns ju ett stort intresse liksom runt omkring föreningen i form av sponsorer och sådana saker.
Hela staden, hela kommunen andas ju idrott, så det sjunger om det, så att det.
Då är den stora frågan bomben som du liksom bara i förbifarten nämnde här i podden med Linus Widell. Tror du den, nu när de håller sig kvar, vad tror du om den?
Ja, jag tror det kommer att bli så. Jag fick höra att han ska bygga hus på Frösön med sin familj. Frun är ju därifrån.
Och så hans fru har börjat följa Östersund på sociala medier också, eller?
Har hon gjort det? Nej, det vet jag inte. Jag tänkte om du hade gjort den spaningen.
Nej, sånt spanar inte jag på.
Linus Widell har ju ingen aura av att ha sociala medier.
Nej, verkligen inte. Nej, han, det tror jag inte ens han har.
Nej, det känns inte så.
Han skulle kunna ha ett trött gammalt Facebook-konto. Så här.
Ja, har en gammal bild där, där han poserar en AIK-tröja från spelaren där 08 eller någonting.
Ja, det kan nog vara i den vevan där. När han var väl, lämnade AIK mitt under säsongen 2011, ja, tror jag. 2010.
Hur var det? Gick han till KL? Eller
ja, det gick han till KL, han till KL då.
Mitt under säsongen?
Mitt under säsongen så sålde de honom.
Det sker inte ofta längre. Nej, Leksand hade ju någon gubbe också 2013, eller en finne som just mitt under säsongen som bara gick.
Ville Matti
Savilainen.
Ja, någonting eller sånt, precis. Ja. Det ruggigt finsklingade namn annars.
Ville Matti. Nej, men jag tror han spelar Östersund nästa säsong. Jag har bara fått hela den vibben också när man har pratat med folk runt Södertälje också, att de kan inte matcha de lönekraven Östersund är villiga att göra. De behöver en stjärna.
När vi ändå gratulerar, det gjorde vi inte i senaste podden, men det ska vi passa på att göra nu. Luleå Hockey, ännu ett i raden av SM-guld. Till damerna då?
Ja, de fick ju fira SM-guld i veckan som gick här. Och, alltså, jag får lite grann känslan av samma sak med Luleå som typ Malmö FF i fotbollen. Man blir mer besviken om man inte vinner guld än vad man blir glad när man vinner guld. Utan det bara är så himla självklart att de ska vinna det där guldet. Och även om Modo gjorde det bra för all del, jag satt och kollade den sista matchen där. Det var ju inte, de hade ju ändå hyfsat tajt i den matchen.
Men det är ändå, alltså, när de samma mållåt där, alltså när det blir, det är ju härligt alltså, när de pumpar på med musiken och det var mycket publik. Det är ju värdigt en final att få vinna på hemmaplan.
Ja, och det är värdigt de som följer laget, att det är de som får vinna, för det är det någon som lägger ner. Det är inte bara föreningen som gör ett gott jobb i Luleå, utan supportarna uppskattar verkligen genuint sitt damlag. Om du jämför med till exempel Färjestad, där det var någon match i slutet av säsongen, då kom 65 personer på en match liksom. Färjestad, Karlstad som ändå har det hockeyintresset, och sponsorer skriker efter att det ska finnas damlag, men var fan är ni på matcherna liksom?
När vi ändå pratar om damhockey, så har jag ett osponsrat samarbete med någonting som jag såg via Klara Vik, som är ett företag. De har en, man kan nominera sin klubb, då dam- och flickspelare då till exempel. Så är det en förening som kan vinna 50 000 kronor och 37 andra som kan vinna 20 000 kronor. Så ska man motivera varför just ens klubb ska vinna. Till exempel att man vill bygga ett omklädningsrum eller ge sina damer eller flickor eller så, kanske med rekrytering och den typen av saker. Så där tycker jag att man kan faktiskt gå in och söka, för det menar att få in 50 000 till ett flicklag till exempel.
Är det just till flicklag det här? Eller är
ja, till ungdom och flicklag.
Mm, okej.
Okay. Ja, det är barn och ungdomsspelare och tjejer då, alltså flickhockey som den här satsningen riktar sig mot. Så jag menar, gå in där och få in 50 000 till att bygga något omklädningsrum, någon bod eller ge bättre träningsmöjligheter eller vad
alltså,
som
helst. Det är ju riktigt bra pengar. Och vad sa du, hur många andra lag var det som kunde få 20 000?
Ja, 37 stycken, så att det är väl bara in och satsa. Och det riktar sig liksom mot barn och ungdomar och flickor får bredda det också. Så
det är att det... bara att nominera alla härliga klubbar som finns där ute.
Och jag vill trycka på det, det är faktiskt ett direkt obetalt samarbete. Men jag tycker ändå att när vi ändå har når ut till hockeyvänner igen, hockeyvänner, så kan man faktiskt fundera på det. Gå in på Klaravik och så klicka det vidare därifrån.
Ja, och alla hockeyvänner där ute, vi laddar för en ny härlig vecka och vi hörs igen på torsdag helt enkelt.
Underbart. Ha det bra. Hej då.
Hej.
Du har lyssnat på en podd från Expressen. Ansvarig utgivare är Klas Granström.